Ja Sitra presenterade förra veckan en rapport om Finlands möjligheter att nå klimatmålet om en global uppvärmning om max 1,5 grader fram till år 2050. De här målen kommer inte att kunna uppnås om vi fortsätter med vår nuvarande livsstil, slår rapporten fast. Det här har tagits emot på olika sätt och klimatfrågan har blivit nästan lika polariserad som invandringsfrågan. I slaget efter 12 idag, fullmäktige ledamöterna Laura Alakokko, Grön, Vasa, välkommen.
Tack.
Och Lena Nikkari Östman, SFP i Vöra, välkommen.
Tack.
Vi ska också få med oss Thomas Wallgren, Socialdemokraterna i Helsingfors, men jag har hört att han inte har...
Hej.
Jaha, där har vi Thomas Wallgren. Välkommen du också.
Tack.
Ja, den här Sitras rapport visar att vi kommer att tvingas till ganska stora förändringar i våra liv och omställningar i hela samhället. Vi borde äta mer växtbaserad kost, vi borde köra mycket mindre bil och i mycket högre grad än idag använda oss av förnyelsebar energi. Och den här förändringen borde komma igång rätt snabbt. Hur denna tankar väckte den här rapporten hos er? Laura Alakokko, börjar du fast?
No, det är förstås oroväckande för mig. Med alla de här saker som de säger att vi måste göra, så de låter väldigt positiva. Jag tycker att det är en positiv grej att den här förändring måste hända. Men det är ändå, vi har ju hemskt bråttom. Och jag är nog väldigt orolig över hur vi kommer att klara oss av det här. Det betyder ju väldigt mycket förstås ekonomiskt. Jag tror också helt och hållet att det inte kommer att vara helt lätt att göra alla de här beslut. Men att ändå långsiktigt, då man tänker på det långsiktigt, så tycker jag att det kommer att förbättra vårt liv i det här världen. Och sen också att vi sparar den här globen till kommande generationer. Så jag tycker på det sättet är det positivt att vi får den där trycken också.
Mm, men du ser tidsaspekten som den största utmaningen?
Ja, det är det. Att vi måste ju göra beslut snabbt. Och jag tror att det kommer att vara svårt att få dem igenom. Och sen också att justera till det här nya läget. Så det kommer säkert också betyda att det kan bli svårt ibland för vissa människor åtminstone.
Mm. Thomas Wallgren.
Tack, jag håller helt med om att vi står inför stora förändringar och att det som ger hopp, många känner sig förtvivlade på goda grunder, jag också. Men vi kan se kanske hopp i det att snabba stora förändringar har drabbat mänskligheten, har också kommit tack vare val. Vi har gjort frivilligt förut många gånger och de förändringarna har människor ofta klarat av. Anpassa sig till med värdighet och med svårighet ibland och med glädje och entusiasm andra gånger. Det är liksom inte nytt att förändringstakten är stor och förändringarna grundläggande. Tänk på hur annorlunda livet var för bara 500 år sedan i Finland jämfört med nu. Eller för 50 år sedan. Mm. Så det att stora förändringar kommer att ske och det inte i och för sig vara liksom förskräckande, men det som väl är obehagligt att vi inte riktigt vet hur vi ska komma från den ansvarslöshet och den planetära kollaps som vi är på väg mot nu, hur vi ska komma från den här till nästa. Och där tycker jag det är viktigt att minnas att jo, frivillighet är bra, vi måste alltid ha pionjärer som tar frivilliga åtgärder. Men vi behöver också gemensam reglering, lagstiftning som gör att vi alla måste ha oss i kragen. Att vi måste tvinga oss själva via gemensamma beslut att göra det som vi kanske inte annars själva skulle göra.
Mm. Lena Nikkari Östman.
Jo, jag måste säga att när jag läste den här rapporten så blev jag nog ganska överraskad just över att hur radikalt vi skulle måste ändra våra levnadsvanor enligt Sitras rapport. Och vi vet ju om det förstås, men det jag tänkt var att det är lite märkligt när man själv upplever att Finland kanske är framkant i sådana här frågor. Och sen enligt den här rapporten så har vi ganska mycket arbete att göra. Och jag tror precis som Laura sa, att det är någonting som man måste våga ta tag i och göra ganska snabba beslut. Men samtidigt när man ser på de här lösningarna som presenteras, så är det ganska stor skillnad på om du bor på landsbygden eller om du bor i stan när du ska ta till de här lösningarna. Så som landsbygdsbo så känner jag en viss oro när jag läser om hur snabbt det är meningen att vi ska ändra på saker som är ganska djupt rotade för oss, och dessutom kanske nästan en omöjlighet. Till exempel det här att använda kollektivtrafik är ju inte en lätt sak, till exempel i Vörå. Men jag har också läst väldigt mycket om cirkulär ekonomi, och jag tror faktiskt på att bättre än till överdriv det här att man spelar på rädslan, så hellre ska vi prata om vad vi kan göra. Alltså, vad finns det för lösningar? Och ju mer jag läser om cirkulär ekonomi, desto mer övertygad blir jag om att det är rätt väg att gå.
Mm, så du tänker dig här en ska vi säga, mera positiv approach istället för ett liksom alarmistisk.
Mm.
Ja. Vad säger ni om det?
Ja, alltså jag tror att långsiktigt kommer det att vara en positiv grej, som jag sa, att det kommer att komma ut nya lösningar, och att det kommer också på ett ekonomiskt sätt vara lönsamt att ta i det här problemet nu. Och inte senare. Att om man håller fast i de gamla sätten att göra saker, så går någon annan just förbi oss i förnybara energikällor och just cirkulär ekonomi. Att vi måste vara där i kanten. Och det som du, Lena, sa om det här att Finland gör ganska mycket, så är det ju ändå att vi gör kanske mycket, vi har mycket av de här lösningarna, men sen Vi har ju en sån livsstil bara, att fast vi är ett litet land, så det kommer upp till mycket utsläpp, och vi måste faktiskt se till att vi gör någonting åt det.
Mm. Thomas Wallgren.
Jo, det finns väl en dröm om att vi ska vara väldigt ansvarsfulla i klimatfrågan. Och det handlar inte bara om klimat, det handlar också om markanvändning, som också är en lika farlig sak som klimat, fast det talas mindre om det. Alltså förändringar i markanvändning skapar lika stora problem som klimatförändringen. Och det finns andra saker också, men det finns alltså en dröm om att vi ska kunna ha den livsstil vi har, och att vi ska få en cirkulär ekonomi och bättre teknologi, och så ska vi samtidigt vara ansvarsfulla i relation till tredje världens fattiga, de som idag svälter, och ansvarsfulla i relation till kommande generationer och i relation till övriga arter. Och då hoppas man, då är tanken den att människan, jag, inte behöver förändras, jag behöver inte växa, jag behöver bli annorlunda. Bara tekniken och ekonomin blir annorlunda. Det är liksom den moderna människans ena dröm. Och den andra drömmen är den att jag kan växa, att jag tar på mig, jag får det bättre. Tack vare att min livsstil blir annorlunda, jag har inga flygresor, jag har ingen bil. Jag har inte mycket av det, som jag har ingen internet och så vidare. Men jag får ett bättre liv tack vare att jag lever med större insikt om vem jag är och vad jag vill göra i mitt liv.
Precis. Det arbetas ju på de här frågorna förstås på många olika håll. Och till exempel i Vasa så presenterade en arbetsgrupp alldeles nyligen en slutrapport kring arbetet att sänka koldioxidavtrycket i Vasa stad. Det handlar till en stor del om trafiklösningar, mindre privatbilism, mera cykel- och kollektivtrafik. Vasa är nu en stad som är mer eller mindre byggd för privatbilism, och den här omgivande landsbygden bygger också väldigt mycket på privatbilism, som Lena Nickari Östman här var inne på, att det är svårt att ordna kollektivtrafik på landsbygden. Är det realistiskt att tänka sig en snabb förändring i de här sakerna? Laura Alakokko, du har suttit med i den här arbetsgruppen.
Det finns nog mycket som man kan göra snabbt, men jag tror inte att det kommer att hända hemskt snabbt att alla vöroborna som jobbar i Vasa kommer med buss. Så det är nog också grejen att vi måste fundera på de grejer som vi kan faktiskt göra snabbt. Det som vi kan göra mycket snabbare är att göra kollektivtrafiken här inom Vasa stad mycket bättre. Och just ta olika lösningar som vi har nu just gjort med de här biogasbussar och sånt där. Men jag tror att det är mycket mer långsiktigt sen att försöka få de lösningar lite bredare till landsbygden också. Men att det måste vi ju jobba på helt och hållet hela tiden. Och sen för det så är det ju så att vi är ju ganska själviska med den här frågan, som Thomas sa, att vi vill ju ha den livsstilen som vi har haft hela tiden. Att jag tror nog att om vi vill faktiskt ha ansvar, så måste vi alla också fundera på vad vi kan göra själv. Måste vi faktiskt ta en skilttur till shoppingcenter sen på veckoslutet, eller skulle det räcka med arbetsresor och så vidare?
Vi ska småningom komma till just det där, att hur stor är den här, ska vi säga, kollektiva viljan att ta det här ansvaret. Men jag vill ännu gå vidare på den här frågan. Tror du då att man till exempel kan minska på biltrafiken i centrum i en stad av Vasas storlek utan att man går åt till exempel handelns förutsättningar? Samma diskussion finns ju delvis i Helsingfors också, Thomas Wallgren, även om skalan naturligtvis är en annan i en stad av Helsingfors storlek. Vad tror ni?
Om jag får se med Helsingfors, så finns det ju en stark vilja också, planer och verkställande planer för att öka gåendet, cyklismen och kollektivtrafiken på bekostnad av privatbilismen. Så det finns nog och det är mycket man kan göra. Jag tror att det enskilt viktigaste styrinstrumentet globalt, och det kan införas också lokalt på olika sätt, är skatt på fossila bränslen. Att det är helt dyrare, och då får man en fördel för alla andra energiformer än de som bygger på fossila bränslen. Det är det enskilt effektivaste, men det betyder inte att vi inte också ska göra i Vasa sin forsk, gå in och se på vilken cykelled vi kan förbättra och hur vi kan ordna kollektivtrafiken så att folk känner sig mindre beroende av bil. Att det behövs liksom, på den lilla mikronivån och på den stora globala nivån, så behövs det bara stark beslutsamhet, men kanske också, tycker jag, en insikt om att livet blir annorlunda. Men livet blir annorlunda om vi inte gör någonting, om vi inte stoppar klimatförändringen. Så det blir det också annorlunda på ett mycket hemskare sätt.
Mm. Det är ju helt sant. Och sen då man funderar på handeln i Vasa centrum till exempel, så det är ju, vi har ju mycket, mycket bilar i Vasa, och jag tycker att förändringen måste ske. Där ser jag också på den där långsiktiga nivån och sen den här snabbare effekten. Att jag tror att det kan bli svårt innan man blir van med att ha lite olika sätt att röra på sig. Det är ändå bevisat att en stadscentrum utan bilar, så där har man mycket livligare handel än vad man har i en stadscentrum som är planerat för bilar. Så folk tar inte sig ut från bilen för att bara som så där snabbt gå in i en liten butik, men går man med cykel eller om man går, så är det mycket lättare att lite se omkring och kolla på saker också.
Mm. Lena nickar just
nu. Om man pratar om kollektivtrafik, så har ju nog förstås Vasa och Helsingfors kollektivtrafik redan. Men jag tänker att alla de här människorna som bor runt det här området, som kommer till Vasa eller Helsingfors eller vilken stad som helst.
Som utgör en stor del av ekonomin.
Exakt. Om de kommer då med egen dieselbil fram till stadsgränsen, var det finns kollektivtrafik, och tar sen kollektivtrafik, hur mycket sparar det? Att istället för att fundera så mycket på, alltså, att det känns att vi hänger upp oss på små detaljer när vi skulle måste se större helheten, att är det inte viktigare till sats på att när de kommer med sina bilar, så skulle de ha till exempel bioenergi, använd det. Att he tror jag är som framtiden, att vi funderar på sådana här lösningar. För att folk kommer alltid i Finland att köra sina bilar, för vi har så vidsträckt område. Så att i en stad, ja visst är det bra till sats på kollektivtrafik, men som sagt, den funkar i en stad, inte på landsbygden.
Jag vill gärna kommentera bilismen om jag får.
Varsågod.
Nämligen, det är nu inte så hemskt länge sedan, alltså kanske 50 år sedan, det var ganska ovanligt att folk ledde en vardag som beroende privatbilism. Jag tror att under hälften av Finland 50 år sedan inte använde bil dagligen. Men om vi ser 100 år sedan, så är det i alla fall säkert att det var så. Så att om vi om några decennier inte längre har privatbilism, så är det förstås en förändring. Men det är ju inte någonting som historiskt sett skulle vara ovanligt, att en så pass stor förändring sker på kort tid. Det har skett nyligen och kanske på nytt. Varför är vi rädda för det? Den vana vi har nu har uppstått under ganska kort tid, alltså under en kvinno- eller mannaålder. De vana präglar oss, men jag tycker vi kan se optimistiskt på just den möjligheten att vi kan vara stolta och glada över att vara de som till exempel genom fossilskatt och till exempel genom att satsa på kollektivtrafik och göra privatbilismen mindre attraktiv, att vi hör till dem som ändrar på våra vanor. Vi får liksom yttre tryck att ändra våra vanor, så blir våra vanor annorlunda och det blir bättre, våra vanor blir bättre. Och så kanske vi märker att inte blev vårt liv sämre ändå.
Mm. Laura Alakokko, sedan Lena Nickaröst.
Ja, alltså det handlar just om våra vanor. Jag kommer ihåg då jag var barn och vi bodde lite längre bort från Kauhajoki centrum. Då, alltså inte bor vi varje dag till centrum, men nu för tiden så gör man det egentligen hela tiden. Så det är nog mycket som har förändrats där. Men sen då man funderar på det här att då man kommer från landsbygden till stan, så just det här trafikkedjorna som du sa, Alena, att man skulle kunna lämna bilen någonstans. Kom nära Vasa centrum och sen ta kollektivtrafiken och så vidare. Så det är nog en grej som definitivt måste hända. Att just nu så det vi gör är att vi tar bilen, vi kör till Vasa, kör till en butik och sen tar vi bilen och kör en halv kilometer vidare och tar oss till en annan butik. Så en sån trafik tycker jag måste vi få och sluta. Att man lämnar bilen någonstans och gör sina affärer och sen tar sig vidare igen. Lite längre bort. Att sådana där korta avstånd också, så det gör vi alldeles för mycket. Att vi bara inte kan tänka på att gå kanske någonstans en halv kilometer.
Lena Nickaröst.
Jo, jag blev så fascinerad av vad Laura sa, så jag glömde vad jag skulle säga för. Jo, alltså det är just det att som, om jag kommer från Vörå med 3-4 barn i bilen och ska och shoppa och jag måste ta bussen för att komma in till stan, så då ska allting finnas på samma plats som man ska behöva handla rumban i till flytta på sig. Så det känns svårt att tänka sig, men det är precis som Thomas sa tidigare att det är en vi är vana att göra saker på ett sätt, men han var in på det här att för 50 år sedan så körde inte folk, så ägde inte bilar och körde inte så mycket bil. Så, min mamma och morfar hade ingen bil och de hade inget körkort heller, men de satt också där de satt. Alltså de var inte mobila. Jag tycker för landsbygdens del så är det inte önskvärt att vi ska gå tillbaka till det speciellt som på den tiden gick någon slags kollektivtrafik från kärgården och nu har jag som, jag far inte helst en buss rakt i Vasan och mer, utan det går till Vörå och så ska man byta och man ska som kärgårdsbo från Maxmo idag till Vasa. Det är väldigt invecklat och tar jättelängd. Så att det har blivit sämre med kollektivtrafiken, så ska vi liksom mot det då att folk ska äga mindre bilar och använda kollektivtrafik, så skulle ju någon, måste man från statligt håll satsa på kollektivtrafiken och stödja den, för idag funkar inte det och det bär inte sig, för det finns inte tillräckligt med klienter eller kunder.
Ja, det är ju helt klart att det måste vara rättvisa lösningar, så att livet ska inte bli liksom sämre på ett ställe bara för att det ska bli bättre för alla, utan vi måste ju, kollektivtrafik som tjänar alla på landsbygden går att utveckla, just att vi minskar de här korta sträckorna med bil liksom ett första steg. Sen lär vi oss småningom bygga upp en sån infrastruktur, sånt system av butiker och skolor och bibliotek och att vi behöver, så att vi behöver mindre de här korta sträckorna med bil. Det är sånt som har hänt. Vi har på 50 år skapat ett samhälle som där många tycker att vi behöver bilen. Och på 50 år kan vi skapa ett samhälle där det behovet är mycket, mycket mindre än vad det är idag. Så det är liksom, vi har stora möjligheter, men det är klart det är mycket viktigt att det sker rättvist, så att inte till exempel pensionärer eller låginkomsttagare eller folk på landsbygden drabbas mer än de välbeställda människor i stan som jag. Jag har inget körkort, ville inte ha körkort av miljöskäl när jag var liten, men har aldrig behövt det heller. Men jag bor i stan, det är lättare för mig att säga än för många andra.
Jo, det är det som är skillnaden. Att vi pratar helt olika perspektiv om vi bor på landsbygden eller om vi bor i stan.
Absolut.
Landsbygden har ju delvis i den här klimatdiskussionen framställts som en något av en miljöbo, bland annat av de här orsakerna. Hur ser du på den diskussionen, Lena Nickaröst?
Jag anser att det är faktiskt helt orättvist, eftersom landsbygden är ju ändå den som producerar mat åt oss allihopa. Utan det skulle ju kanske gå som det går. Så jag kan inte acceptera att landsbygden får den här skulden i och med att vi inte på samma vis kan påverka. För vi kan inte göra samma klimatsmarta val som man kan göra som en citybo. Att vi har inte de möjligheterna. Och jag ser det så att lösningarna kanske kommer från landsbygden sen sist och slutligen också till det här. Att jag skulle hellre, just den här polariseringen som du pratar om, så till tänk så här så ökar ju på det. Istället ska vi ju se så att vi är en helhet och att vi ska gå in för hållbarhet i överlag. Att jag skulle vilja som kollektivt att allihopa skulle tänka hellre på det att den här slit- och slängkulturen som finns idag är ju där vi börjar, varje människa hos sig själv, att man ska satsa på att produkterna ska vara såna att man kan använda länge och man kan bygga det och reparera det och återanvända det. Att fundera på, som jag sa, lösningar och se som positivt på istället för att det hänger upp sig på detaljer.
Helt kort, Laura Alakokko.
Jo, det är lite på samma sätt tycker jag, alltså lantbruken, maten tillverkas där till exempel. Så det finns ju mycket lösningar som kan göras där, som gör det till miljövänligare. Men det finns också folk i staden som köper de där produkter som måste kräva de andra lösningarna. Och de har ju också en del av den skulden som lantbygden gör i utsläppen på det sättet. Att på lite samma sätt som vi pratar om Kina. Som att de har ju så stora utsläpp. Men det är vi som köper grejer därifrån som gör de här utsläppen. Så vi måste liksom in i staden. Så vi har en del av lantbrukens skuld i miljöfrågan också.
Många ifrågasätter ju just det här varför vi finländare ska göra så mycket i den här, det här klimattalkot. När våra totala utsläpp är så små som de är i ett globalt perspektiv. Man ser också kommentarer på sociala medier om att hela det här är en grön bluff och att folk har drabbats av klimathysteri. Den andra ytterligheten är ju då kanske människor som drabbas av liksom uttrycklig klimatångest här. Hur tolkar ni det? Varför reagerar så många så starkt på den här frågan och så här diametralt motsatt?
I grunden tycker jag är det liksom en kultursjukdom att vi tror att ett bra liv är ett sånt liv där vi är fria från ansvar. Och vi tror att det finns att det är en god form av själviskhet att tänka på mig själv och inte på andra. Medan alltså det här är, det fanns en dröm om att jag själv och ingen annan. Och det finns en mycket större dröm också i vår tradition, både i det kristna arvet och i arvet från antiken och från renässanshumanismen, att jag och också i modern tid, alltså att det mest själviska jag kan göra är att minska den del i mig själv, den rest i mig själv som tycker att jag lever i konkurrens med andra, att ju mer jag kan bli en sån människa som tar ansvar tillsammans med andra för andra är beredd att förändras på den vägen, desto bättre. Det tycker jag, alltså den kultursjukdom i grunden, allt annat är en konsekvens av den sjukdomen. Så att om jag säger att det är illa för mig att betala mera skatt för att därmed kunna göra något mer för miljön, så är det fel på mig och inte på den där skatten.
Lena Nikkarius.
No, jag tror att folk pratar om klimathysteri just för att när man ser på helheten och ser på lösningarna som presenteras åt oss, man pratar om att vi ska börja äta vegansk, vi ska sluta upp äta kött, vi ska sluta upp använda bil, vi ska använda kollektivtrafik som vi sen på landsbygden vet att inte existerar, vi ska inte flyga, vi ska inte borde skaffa så många barn, vi ska måste konsumera mindre, vi ska måste, och vi gör redan en hel del i Finland. Så jag tror att när man som för en vanlig människa lägger fram mål som är något orealistiska, för att människor kommer aldrig att sluta upp och äta kött helt och hållet. Så när man pratar i sådana termer så tror jag folk blir arga. Och hemma man ser på sociala medier att de delar bilder. Det finns ju världens alla hav är full med plast. Det är ju hur smutsigt och eländigt som helst i länder. Och vi har en ren natur som vi tar vara på. Och vi gör saker redan på ett bra sätt. Och vi sorterar skräp och vi försöker tänka miljötänk och sen far man till Kina eller USA där de bryr sig någonting. Så det är klart att folk blir arga när köttet ska tas bort och vi ska göra orealistiska saker här och så fortsätter resten av världen och konsumerar allt de hinner. Så jag förstår att folk blir som arga och just den här vad heter det, känslan att man överdriver, att det är inte vårt ansvar. Men faktum är att visst har vi ett ansvar, som politiker slipper man ju inte från det, att visst måste vi göra någonting. Men jag har full förståelse för att man reagerar på det viset, att man tänker att det är överdrivet.
Jag tycker att det är som... Det är konstigt för mig att jag tycker nästan att de folk som pratar om klimathysterin, så det är egentligen de som har den där klimathysterin. Just det här som du beskrev, att det är liksom allt slutar, vi får inte göra någonting mer. Jag tror faktiskt att det är helt troligt att människor slutar äta kött i något skede. Jag tror inte alls att det är någonting som är helt och hållet någonting som vi kommer att alltid göra. Jag tycker att den här, vi har ju lösningar, vi har väldigt mycket lösningar redan, och jag tycker att de som folk säger att har klimathysteri, så det är de som erbjuder de här lösningar till att leva bättre liv, och de som på riktigt har den här klimathysterin är just de som säger att vi kan ju inte göra någonting, för att det är helt omöjligt att folk skulle kunna ändra på sina vanor. Och sen då man pratar om att konsumera, att folk någon annanstans konsumerar väldigt mycket. Det är ju, alltså i Finland har vi ju redan konsumerat det som vi borde göra inom ett år, ett par månader sedan. Och det är väldigt många länder som den där hela utsläppen som den där landen är ansvarig för och är stor. Men per människa in i det där landet så konsumerar de ungefär en femtedel av det som vi gör här i Finland. Så, eller ansvar för det där kolutsläpp. Så hur kan vi säga att du måste konsumera mindre? Du som konsumerar en femtedel av det som jag gör. Bara för att i ditt land är ni fler än i Finland. Så jag tycker inte alls att vi kan göra det på ett ansvarligt sätt. Vi måste ta ansvar på att det är vi faktiskt som konsumerar mycket av de varor som görs till exempel i Kina, som jag sa tidigare. Det är vi som beställer billiga grejer därifrån och kastar bort dem då de slutar fungera. Och sen säger vi att ni måste minska på er utsläpp. Hur kan vi göra det?
Jag skulle vilja komma till det begreppet realism. Alltså, det enda som förefaller realistiskt för mig är det att vi kommer under det här århundradet, eller senast under nästa århundrade, att se en övergång till liv som är mycket annorlunda än det vi har idag. Och frågan är om det ska ske liksom med vett och vilja, så att vi väljer lösningar som gör våra liv annorlunda, eller ska det ske mot vår vilja, så att vi drabbas av olika kollapser och katastrofer som gör att jag tror att förändringen i det senare fallet blir mer smärtsam än om vi, inte bara genom frivilliga åtaganden, utan en stark samhällelig styrning, minskar köttanvändningen, minskar beroende av fossila bränslen, skapar en livsstil som är mer förenlig med det ekologiska ansvaret än vad vi har idag.
Det här är ju obekväma saker för de flesta av oss, men samtidigt så är klimatförändringen en på många sätt ganska abstrakt sak också. Den här förändringen syns inte ännu så tydligt, och det mesta handlar om sånt som ska hända i framtiden. Ni är alla tre representanter för partier som just nu sitter och filar på nästa regeringsprogram. Hur stor politisk utmaning utgör den här klimatfrågan just nu?
Den är jättestor, tycker jag. Jag tycker att det är just det att det finns så mycket som vi kan göra. Så det finns så mycket som vi måste göra. Men det finns ju många som inte vill det, för att det är ekonomiskt dåligt för dem. Det är ju industrin som kommer och måste hitta på nya lösningar. Så att jag säger inte att det kommer att sluta med industrin i Finland, men såklart så måste de hitta på nya lösningar. Och jag tror att de kan vinna på det, men det är alltid lättare att fortsätta på samma sätt som man har gjort tidigare. Så det är ju en motstånd för förändring. Och det kommer att kräva väldigt modiga beslut från nästa regeringen.
Lena nickar just.
Jo, det är klart att det är en stor sak, och vad heter det? Jag tror att det blir en av de här stora frågorna i framtiden, och det här kommande regeringen kommer nog att ha en nöt att knäcka i det här. Och det är också, precis som jag läste någonstans, att det är ju inte en sak man blir direkt populär i till ta sådana här beslut. Men faktum är att ingen kan ju säga att det inte finns ett klimathot. Det är ju klart att det finns. Det är ju en sak som alla är överens om. Men hur man uppnår det, så där finns det ju ganska stora åsiktsskiljaktigheter. Och det blir ju intressant att se hur de får ihop det sen som ett sånt program som alla kan acceptera och som faktiskt skulle ge någonting.
Vad tror du, Thomas Wallgren, hur svår blir politikernas balansgång här? Kommer man att kunna ta tillräckligt tuffa beslut som också kan vara impopulära inom den egna väljarkåren?
Alltså, tills vidare kommer man inte att ta tuffa beslut. Men det har ändå skett en väldigt fin sak under de här senaste åren, särskilt senaste vintern faktiskt. Och det är tack vare mobilisering, demonstrationer, skolelever, Greta Thunberg och andra som har väckt frågan. För klimatfrågan är större i politiken än vad den var förut. Så det är ett jättestort framsteg. Det som saknas tills vidare är en insikt om hur mycket det kräver. Till exempel kommer vi knappast att få ännu den här perioden enhällighet kring det att vi måste sätta skatt på fossila bränslen. Så de här stora, tunga strukturförändringarna har vi inte ännu tillräckligt stöd för. Vi har stöd för att göra någonting, men det någonting som nu har alla stöd är att vi med tekniska lösningar försöker skapa ett samhälle där ingens liv förändras. Och det vet vi på basen av forskning att drömmen om att ha tillväxt och klimatansvar samtidigt fungerar på pappret men aldrig förverkligats i praktiken. Så vi måste ta steget från insikten om det här ansvar till det att det ansvaret innebär lösningar som går djupare i vår livsstil. Vi kan inte ha tillväxt och klimatansvar samtidigt.
Lena Nikkarius.
Ja, jag håller inte alls med om att det ska vara skatt på fossila bränslen. Jag skulle tvärtom kunna tänka mig skattelättnader som på den fronten, för att om man ska använda till exempel elbilar, alltså det är en jättebra lösning på lång sikt, men det är ju så att den här batteritekniken funkar ju inte riktigt. De har ju för kort räckvidd och de fungerar för dåligt i kallt väder, så som att jag ser det så att hellre ska vi satsa på att det är billigt, att man ger som skattelättnader till köp till exempel en elbil, en hybridbil, och att man hjälper till ekonomiskt så att man kan gå till exempel till bygga om bilar så att man kan ha biogas i det. Så sådana saker ska man hellre som satsa pengar på att hjälpa. Jag läste någonstans att Finlands bilpark är för gammal, men det är ju en kostnadsfråga och drabbar de som är låginkomsttagare. Så därför hellre liksom än till beskatt bränsle som behövs och som har en stor betydelse för landsbygden, så ska man satsa pengar på till utveckla nya lösningar.
Det är sant att alla åtgärder måste vara socialt rättvisa. Alltså det är jätteviktigt.
Ja, och jag tycker att ni både gav väldigt bra lösningar. Jag tycker att vi kan göra både och. Jag tycker att vi kan göra det dyrare att använda såna här gamla bränslen och lite lättare att använda de där nya lösningar. Så jag tycker att med de där båda, att vi ger stöd och sen gör vi det dyrare att vara dålig för miljön.
Det låter bra.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Laura Alakock och Lena Nikkari Östman. Tack. Och Thomas Wallgren. Slaget efter 12 igen imorgon. Mitt namn är Filip Sten.
Tack så mycket.
Tack.